och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender. Vilket betyder att det blir ett avsnitt varje dag i december mellan den första och fram till julafton.
Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Jenny att berätta.
Vi är riktiga true crime-nördar och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som inte har några mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall, då kommer vi komma med varning i början på avsnitten. Men eftersom alla avsnitt handlar om brott så förstår ni att de på olika sätt är hemska. Vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. Och det är för att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid att beskriva citatet på svenska. För de som kanske inte känner att de är jättebra på engelska.
Ja, men nu kör vi. Idag är det ju du, Jenny, som ska berätta för mig.
Det är det. Och idag har jag faktiskt valt att kalla mitt avsnitt för en filmtitel. Precis som du gör ibland.
Du, vad härligt.
Jag kallar den för Prinsessa på vift. Ja. Kommer du ihåg den filmen?
Jag tror det.
En gammal, vad kan det vara, 50-talsfilm kanske? Ja. Med Audrey Hepburn. Får se om du säger dig någonting.
Ja. Prinsessan på vift.
Ja.
Ja.
Jag vill börja med en slags friskrivning skulle man kunna kalla det för att den här historien, den är väldigt gammal. Den är från 1800-talet.
Ja.
Och det innebär att många av källorna är också gamla.
Mm.
Och eftersom fallet är gammalt och synen på olika människor var väldigt annorlunda då, i många fall, då kommer vissa saker jag läser upp eventuellt kunna tolkas som kränkande.
Ja, okej.
Men det är alltså inte mina egna åsikter.
Nej.
Nej.
Och det vet ju jag, såklart. Men det är jättebra att ta med en sån grej, kanske.
Ja, och det är alltså det som personerna i källorna tyckte då.
Mm.
Det är bara bra att ha det i bakhuvudet när ni lyssnar på det här fallet.
Ja, ja men bra. Tack för det.
På torsdagskvällen den 3 april 1817 så knackade en person som var ansvarig för fattigvården i Gloucester i södra delen av England, väster om London, på dörren till countys högsta domare Samuel Worrell och hans fru. Hans fru hörde väl...
Skål. Det var så inte ett glas utan lampan.
Hon har tyvärr inte fått något namn i min källa, något förnamn. Hon är bara en fru, vilket ofta var på 1800-talet. Hur som helst, den här fattigvårdschefen, han berättar att ägarna till en liten stuga i närheten, de hade kommit till honom för att få hjälp. För att när de hade kommit hem från sina respektive arbeten, då hade det varit en ung kvinna i deras hus. Hon låg och sov i en av fåtöljerna i vardagsrummet.
Och då en okänd kvinna som ligger och sover i en fåtölj?
Ja, en ung kvinna.
Inte det här, vad heter det, guldlock?
Nej, det är inte det. Man skulle kunna tro det. Det kanske är lite likt. Paret hade i alla fall inte förstått hennes språk när hon hade vaknat. Men de hade förstått att hon gärna ville stanna där och sova. Men de hade känts lite obekväma. Och dessutom ville de hjälpa kvinnan. De visste inte om hon mådde bra. För det var lite konstigt i och med att de inte förstod alls vad hon sa.
Mm.
Därför hade de gått till den här domare Worrell. För de visste att han var klok. Och att han säkert skulle kunna komma på vad de skulle göra. Och den här kvinnan hon hämtades. Och hon fick följa med till domare Worrell. Och när hon gick in genom de breda dörrarna så hade hon på sig en svart klänning med röd och svart sjal runt axlarna. Och sjalen var liksom knuten, den låg runt axlarna och så var den knuten som en turban runt huvudet.
Mm-hmm.
Lite likt man gjorde då i vissa asiatiska länder.
Mm.
Sen höll hon fram sin hand och i den höll hon en tvål och ett fempensmynt. För att visa typ att det här är det jag äger.
Mm-hmm.
Och trots att kvinnan helt uppenbart var fattig så gav hon ett värdigt intryck och hon förde sig väl. Hon hade en behaglig elegans som man inte ofta såg hos fattiga. Kvinnan hade mörkbrunt nästan svart hår. Mörkt bruna ögon. Hon hade ett vackert ansikte med rödrosiga kinder. Hennes tänder var kritvita och hon hade fylliga läppar. Hon var slank ungefär 1,60 lång. Hennes händer var väldigt rena och vita. De såg inte ut som händerna på en arbetande person. De uppfattade kvinnan som ungefär 25 år gammal. Herr och fru Worrell pratade snabbt igenom saker med varandra. Vad skulle de göra? Det kändes på något sätt som att fattighuset inte var rätt ställe för den här kvinnan. Istället så skickade de henne till ett litet pensionat i närheten. Värdinnan på pensionatet blev ombedd att servera kvinnan en ordentlig middag. Hon skulle få hotellets bekvämaste säng och så skulle hon få låna nattkläder. När kvinnan kom in på det lilla hotellet så slogs ägarinnan av hur helt uttröttad den unga kvinnan såg ut. Kvinnan lyckades få ägarinnan att förstå att hon gärna ville ha en kopp te. När koppen placerades framför henne så la hon först en handen på huvudet och började mumla. Det verkade på något sätt som att hon bad någon slags bön innan hon drack. Och när hon visade till sitt rum efter middagen, då bredde hon ut sin sjal på golvet. Som att hon skulle lägga sig på golvet och sova.
Mm-hmm.
Varpå den här värdinnan då på hotellet pekade på sängen. Typ att det är här du ska sova.
Mm.
Och då såg kvinnan helt konfunderad ut. Men hon kröp i alla fall ner och somnade.
På sängen?
På sängen. Men det var uppenbart att det var inte där hon hade tänkt att sova. Och hon verkade inte riktigt känna igen vad det var heller. Morgonen därpå, klockan 7, så kom fru Worrell, alltså domarens fru, tillbaka till hotellet. Och då satt den här unga kvinnan framför elden i hotellets salong. Hon såg jätteledsen ut. Men när hon såg fru Worrell så sken hon upp. Fru Worrell insåg att hon skulle behöva gå fram och tillbaka till hotellet flera gånger varje dag tills det här mysteriet var löst. För kvinnan klarade sig inte själv för hon kunde inte göra sig förstådd. Hon kom på att det faktiskt var enklare att låta den kvinnan flytta hem hos dem. Alltså till paret Worrell. Till paret Worrell. För plats hade de ju verkligen i sitt stora residens. Fru Worrell tog fram papper och penna och skrev sitt namn. Hon visade pappret för kvinnan och pekade på sig själv. Samtidigt som hon sa Mrs. Worrell. Sen satte hon pennan i kvinnans hand och pekade på pappret. Men istället för att skriva sitt namn började kvinnan gråta. Hon började säga Caraboo, Caraboo och peka på sig själv. Och hon skrev ingenting. Dagen efter tog paret Worrell kvinnan in till den större staden Bristol i närheten. De behövde få henne undersökt. Och då tänkte de också att kanske läkaren eller tandläkaren som gick till skulle kunna förstå var hon kom ifrån.
Ja.
Båda kom fram till att hon mådde väldigt bra. Hon hade jättefina tänder. Hon hade inga problem i kroppen. Men det läkaren däremot sa att hon hade ett R på baksidan av huvudet. Som inte riktigt... Det såg inte ut som ett R, ett västerländskt R efter en operation skulle vara liksom tillfixat. Det var så här slarvigt ihopsytt och det såg allmänt märkligt ut. Men annars var allting bra. Sen gick de till en präst och sen gick de till en bibliotekarie och sen gick de till en annan domare. Med tanken då att någon av dem skulle förstå hennes språk eller känna igen någonting med henne. Men ingen kunde komma på någon ledtråd till var hon kom ifrån.
Nej.
Kvinnan började ta egna promenader runt om i det lilla samhället där paret Worrell bodde. Och varje dag hon gjorde det så kom det nästan alltid fram någon till henne. Och ville bjuda henne på restaurang eller och försöka liksom vara den som fick äran av att ha kommit på vem hon var. Och det var nästan alltid män som kom fram. Ibland så kunde hon stå framför en typ smyckesaffär och titta in på smyckena. Och så kom den man fram till henne och då kunde hon peka och typ visa att oj vad det där pärlhalsbandet var fint.
Okay.
Och sen dagen efter då kunde det hända att det där pärlhalsbandet kom levererat till där hon bodde, för ett Wallers hus.
Nej, okej.
Det var en man som hade träffat kvinnan på stan som skrev ett brev till Worrells. Efter att han hade träffat henne så hade han funderat lite. Han undrade om det var så att Caraboo verkligen var hennes namn. Eller om det var platsen hon kom ifrån. Och han visste att det fanns i Östasien så fanns det en plats som heter Caraboo-bukten. Kanske kom hon därifrån. Och precis samtidigt så var en portugisisk man som bodde i Indonesien normalt sett på besök i England. Och han fick höra talas om det här. Så han åkte till paret Worrell. Och bad om att få träffa kvinnan. Och för första gången så var det någon som förstod henne. Han berättade, den här portugisiska mannen, att hon pratade inte ett språk, hon pratade flera språk.
Mm-hmm.
Det var en mix av indonesiska, olika indiska dialekter.
Okay.
Så att han förstod liksom det mesta, men inte allt.
Mm-hmm.
Och hon berättade i alla fall för honom att hon kom från det här stället Karabo, ett örike. Och därifrån så hade hon en dag varit ute i sin trädgård. Hon var prinsessa med sina tjänarinnor. Och då hade det kommit ett gäng pirater och rövat bort henne.
Nej.
Jo. De band hennes händer och fötter och började liksom bära henne mot sitt piratskepp.
Okay.
Och då började hennes tjänarinnor förstås skrika. Och hennes pappa kungen hörde det här, så han kom liksom springande och kastade sig i vattnet. Men då hade skeppet redan lagt ut. Men piraterna, de sköt då mot pappa kungen, men missade och träffade istället en av tjänarinnorna som dog direkt. Men sen så försvann de liksom ute i horisonten. Och 11 veckor senare så såg de Englands kust. Vilket då den här prinsessan Karabo inte visste vad det var för någonting.
Nej.
Men hon hade knappt sett land på 11 veckor, så hon insåg att det kanske nu jag har min chans.
Just det.
Så att hon kastade sig och simmade in mot land. Och de kunde inte riktigt åka efter för att, ja, ett piratskepp precis liksom i närheten av en storstad.
Mm. Ja. När var, det här var på 1800-talet?
1816. Mm.
Då kan jag säga så här, då hade man ju inte motorer.
Nej.
Nej. Och då la man inte till.
Nej.
Utan för att annars, då var man tvungen att vänta på exakt perfekt vind för att ta sig ut ur hamnen igen.
Ja.
Utan man la till för ankare utanför.
Ja.
Och så rodde man in.
Och det var inte riktigt läge ju.
Nej. Men det jag är ju så roligt när man tittar på de här gamla filmerna. För jag har ju varit i sjöss lite grann. Och sånt. Och så ser man de här gamla filmerna med liksom segelskepp som ligger i hamnen. Ja. Och jag bara, ja, fast nej.
Så är det inte. Nej,
nej, det är inte så. För att då hade, som sagt, då hade man suttit fast där. Och, ja, och man kan ju vänta hur länge som helst på att ha liksom en vind som är perfekt för att ta en ut ur hamnen.
Jättedumt om man är sjörövare.
Det är jättedumt om man är
men hon kom i alla fall då undan.
Ja.
Och alla var helt häpna av prinsessans historia. För det här var det märkligaste de någonsin hade hört. Tyvärr så var det så att när portugisen som hade tolkat åt henne, han var tvungen att åka tillbaka till Asien dagen efter, till Indonesien.
Ja.
Och det var liksom, tiden var för knapp för att hon skulle hinna göra sig i ordning och packa ihop allting för att följa med honom.
Nej.
Så att hon fick vänta lite.
Ja.
Så hon fick fortsätta att bo kvar hos familjen Worrell.
Mm.
Och hon började göra sig hemma i stad. Hon fick kläder uppsydda. Och hon satte 5 stycken påfågelfjädrar bakom ena örat. Hon var så här väldigt exotisk.
Mm-hmm.
Hon åt bara vegetarisk mat.
Yeah.
Och hon drack bara vatten. Många människor rörde sig av hennes öde. Och som sagt, särskilt män.
Mm-hmm.
Och hon började få väldigt mycket pengar.
Mm.
Och hon hade väl varit lite visat att de behövde pengar, för att de behövde bekosta en resa hem helt själv.
Just det.
Alltså utrustat skepp och en kapten och personal och sådär. Men flera av tjänarna i residenset, de misstänkte att prinsessa Karabo inte alls var en prinsessa, utan en bedragare.
Ja, jag tänkte också på det med tanke på att hon skulle lägga sig på golvet.
Ja, det finns en del som är lite underligt, men ja, vi får se.
Ja.
De bestämde sig i alla fall, tjänarna, att de skulle kunna avslöja henne.
Mm.
Och en natt, hon bodde vid tjänarflygen så att de bodde nära henne. Och en natt så hörde kokerskan hur prinsessan låg och pratade i sömnen.
Mm.
Och då tänkte de att, ja, men om hon inte är, liksom kommer ifrån Asien, då kommer hon ju börja prata på sitt eget språk i sömnen.
Just det.
Till exempel engelska.
Ja.
Eller tyska om hon kommer från Tyskland. Men när de gick dit och började tjuvlyssna genom dörren, så då pratade de samma språk.
Mm.
Och då började de äntligen liksom tro på att, ja, det måste vara sant.
Mm.
Och här kommer lite olika saker då, som hon gjorde som inte var på engelskt vis. Hon var nästan vegetarian.
Mm.
Förutom om hon fick döda djuret själv, då var hon inte vegetarian. Så att till exempel om hon fick en levande höna som hon fick rida nacken utav, då kunde hon äta den.
Ja.
Men annars inte.
Okay.
Hon var duktig på att laga mat och den var väldigt kryddstark, ofta med mycket curry.
Mm-hmm.
Språket förstås var annorlunda. Hon mediterade flera gånger varje dag.
Mm-hmm.
Och varje gång hon fick någonting, alltså en kopp te, pengar, middag, vad hon än fick, en frukt, så bad hon.
Ja.
Och hon kunde svärdkonst.
Mm-hmm.
Hon hittade ett svärd sittande på väggen hemma hos familjen Worrell som hon liksom tog ner och gick ut i trädgården och började svinga.
Jaha.
Fram och tillbaka friskt. Och på något sätt tyckte de att det såg ut som att det var någonting hon kunde. Hon stod inte bara liksom...
Och vifta.
Nej. Det såg ut som att det var liksom ett mönster och var graciöst. Och... Hon hade ofta en scarf, vriden som en turban runt huvudet.
Mm.
Hon dansade väldigt graciöst, men på den tiden i England, då var det liksom... Den enda gången när man dansade själv, det var ju ballett.
Mm.
Annars dansade man ju pardans och sådär. Men hon dansade inte ballett. Hennes dans var liksom... Den var mjuk och vacker, men den var lite mer fri.
Mm.
Och det var någon som hade varit i Indien som sa att den var lite lik indisk dans.
Okay.
Ja, under den här tiden så har i alla fall prinsessan börjat bli berömd. De fortsatte få in mer och mer pengar. Men hon fick ju fortfarande vänta, för det fanns inga turer som gick till Östasien just då. Mm. Hon började lära sig det engelska språket.
Mm.
Och det lät lite tokigt ibland, för hon hade en väldigt liksom, ordentlig brytning.
Mm.
Men det gick liksom bra efter ett tag, hon hankade sig framåt.
Yeah.
Och då, när hon klarade sig hyfsat, då började hon göra egna små resor. Och ganska ofta åkte hon på så här weekendresor till kurorten Bath.
Mm. Yeah.
Som då kanske inte vet jag, 10 mil därifrån.
Mm.
Och Pirate World tänkte att ja, men hon behövde nog liksom komma var för sig själv en stund.
Just det.
För att hon kom ju från en ganska så här avlägset örike. Hon var ju inte van med så här storstadsliv.
Mm.
Så de lät henne bara vara. Hon kom tillbaka när hon kom liksom.
Mm.
Och även i Bath då så var hon jätteberömd. Pekade hon på någonting så fick hon det direkt. Hon behövde aldrig betala för maten.
Mm.
Däremot var det ingen som riktigt visste vart hon bodde. Så de trodde att hon bodde på ett hotell liksom lite utkanten. Mm-hmm. För att få lugn och ro. Men. En dag var en bekant i familjen Worrell som var på besök i Bath. Och hon var där för att vila upp sig. Och hon var ordinerad stärkande promenader.
Mm.
Så en dag när hon gick omkring i stan. Så var det ett öppet fönster där de hörde liksom en grupp människor sitta och prata.
Ja.
Och hon tyckte det lät så himla härligt. För det lät som att det var någon som var på besök. Som... de inte hade träffat på länge.
Mm.
Så det var så uppsluppet och glatt. Och... Yeah. Så hon började liksom gå extra långsamt förbi det där fönstret.
Mm.
Och tittade in. Och där ser hon prinsessan Carabou sitta och prata på flytande engelska.
Mm.
Ja, den här kvinnan blev förstås väldigt chockad.
Yeah.
Hon avbröt sin vilsamma semester. Och hon åkte raka vägen hem till familjen Worrell. För att berätta vad hon hade sett och vad hon hade hört.
Ja. Yeah.
Så när prinsessan kom hem ifrån sin minisemester så låtsades familjen Worrell inte om någonting.
Nej.
De hade bestämt sig för att de ville på något sätt ta henne på bar gärning. Men samtidigt, de ville inte tro att det var sant.
Mm.
De tänkte så här, men alltså, hon var ju väldigt begåvad.
Mm.
Hon kunde kanske ha lärt sig engelska helt otroligt snabbt på bara några veckor.
Troligt.
Inte så troligt, men de var liksom...
Nej, men man vill inte bli lurad.
Nej, man vill inte bli lurad. Och båda två, både frun och herr Worrell, hade typ börjat tänka på henne som sin dotter nästan.
Ja.
Så de ville verkligen inte tro att det var sant.
Nej.
Men då kom frun att tänka på att hon hade sett någonting som hon hade reagerat på förut, men typ förträngt. Och det var att varje gång prinsessan fick pengar, då skrev hon ett tackbrev på sitt språk.
Mm.
Och det hade då frun sett flera gånger, men... Hon visste att i Asien så skrev man från höger till vänster.
Mm-hmm.
Och hon, prinsessan, hade skrivit från vänster till höger.
Ja.
Det hade hon liksom knappt reflekterat över då, men nu kom hon tänka på det.
Mm.
Och då konfronterade de henne. Och prinsessan bröt ihop direkt. När de hade lugnat sig alla tre så satte de som en varsin kopp te. Prinsessan var helt grå i ansiktet och hennes läppar darrade när hon började sin berättelse.
På engelska?
På engelska. Prinsessan av Caribou hette egentligen Mary Baker. Hon hade haft en jättefattig uppväxt och när hon blev vuxen så blev det liksom inte bättre. Det blev nästan värre. Hon började tigga och gick från dörr till dörr och knackade på och bad om hjälp. Oftast hade hon ingenstans att bo.
Mm.
Ibland sov hon på gatorna. Och hon bodde i Bath.
Jaha.
Så det var därifrån hon kom. Och efter flera år på gatan så drabbades hon av någon typ av sjukdom eller skada i huvudet.
Okay.
Fast jag har inte fått reda på vilken slags skada, men hon var i alla fall tvungen att opereras. Och det gjorde hon. Och sen låg hon inne i flera månader. Och så här konvalescens hem.
Ja.
Och precis när hon blev frisk nog för att få åka hem och gick ut från sitt liksom, sjukhusrum med sin packade väska, då kommer en sköterska från andra hållet som ska rengöra ett rum där en person precis har dött och har en så här, kittel med nykokt vatten.
Mm-hmm.
Och hon ser inte när Mary Baker kommer ut, så hela den här kitteln får Mary över huvudet. Mm. Rakt på liksom, operationsärret och... Mm. Ja. Så hon fick ligga på sjukhus igen.
Mm.
Hon fick raka av sig allt håret och det var svårt att få det att läka.
Mm.
Och det var, liksom, det var så hennes ärr blev så konstigt.
Okay.
Fast hon hade opererat sig i England.
Förstår.
Sen när hon var frisk nog och åka från sjukhuset så var hon fortfarande inte frisk nog att klara sig själv.
Nej.
Och då var en äldre sköterska som förbarmades över henne så att hon fick bo hemma hos henne och hennes familj.
Okay.
Och där bodde hon i 3 år. Det tog jättelång tid för henne att bli frisk. Och då låg hon nästan bara i sängen hela tiden. Hon kunde inte göra så mycket mer än att ligga i sängen och läsa böcker. Och den här familjen, sjuksköterskans familj, de var väldigt öppensinnade.
Mm.
De hade massa grannar som kom från olika länder och de bjöd liksom in dem på så stora middagar. Och bredvid dem bodde en indisk kock som lärde Mary att laga mat. Och det bodde liksom folk från alla möjliga länder som Mary då fick besöket av. För att ja, de ville vara snälla och roa henne lite.
Mm.
Så hon lärde sig lite olika språk.
Mm.
Som sagt, laga mat. Det var en annan granne, en kvinna som brukade typ dansa för Mary.
Mm.
Hon lärde sig bland annat flera indiska dialekter och kinesiska.
Mm.
Ja, när de här 3 åren hade gått i alla fall. Då tog hon ett känslofyllt farväl till familjen och gav sig av.
Mm.
Men hon lovade att komma och hälsa på ofta. Så återgick hon till sitt gamla liv. Hon försökte få jobb, men det gick inte bra. Så hon fick börja tigga igen.
Mm.
Och nu var hon 25 år gammal. Så i bästa fall så fick hon ihop till mat och till härbärge.
Mm.
Men så var det i alla fall en kväll där hon inte hade ätit på 2 dagar. Hon hade ingenstans att bo. När hon kom förbi den här lilla stugan. Hon gick fram och tänkte att har en öppen dörr, då går jag in och vilar lite.
Mm.
Och dörren var öppen. Så hon gick in, satte sig i en fåtölj i vardagsrummet och somnade. Och i och med att hon precis hade pluggat massa olika språk, när de väckte henne, det här paret som kom in som ägde stugan, då var hon liksom så förskräckt. Hon vaknade upp mitt i en dröm och började prata. Ja, någon blandning av indiska och kinesiska kanske.
Mm.
Så det var då de liksom träffade först och tänkte, vad är det här för någonting?
Så det här var liksom inte planerat?
Nej, det var inte planerat. Och precis då när hon började prata och hon märkte deras miner.
Mm.
Det var då hela planen kom till henne att jag kan vara någon annan. Jag kan komma ur den här misären genom att vara någon annan.
Ja.
Och då fick hon ju flytta till paret Worrell.
Ja.
Och då skrev hon ett brev till den här sköterskans familj. För där fanns en äldre son.
Mm.
Som hon hade kommit jättebra överens med.
Mm.
Och hon frågade om han kunde låtsas vara en portugis.
Just det.
Som kom från, eller som bodde i Indonesien. Och så berättade hon liksom hela historien. Mm. Hur han skulle berätta att hon var prinsessa som blev bortrövad. Av
pirater.
Bortrövad av pirater. Så det var lite så det gick till. När hon blev prinsessan Caribou och sen blev bortrövad.
Yeah.
Men Det är inte slut här. Paret Worrell funderade på om skulle de anmäla till polisen eller inte.
Nej, just det.
Det var många skilda meningar för att de såg henne lite som sin dotter.
Mm.
De ville fortfarande inte tro att det var sant. Och de kunde inte heller tycka att hon hade inte bett om så mycket. Det mesta hon hade hon fått ändå.
Just det. Hon hade liksom inte aktivt lurat dem på tillhörigheter typ.
Nej, hon hade inte sagt så här, jag vill ha pengar. Hon hade bara sagt att jag har inte råd att åka hem.
Okay.
Och de här smyckorna, då hade de bara kanske stått och tittat i ett skyltfönster och sett lite trånande ut. Och så hade de fått smycken. Så att det var lite oklart överhuvudtaget.
Fast ändå lite subtilt liksom.
Ja, och det hade ju varit medvetet. För att när hon åkte till Bath på de här weekendresorna, då hade hon haft med sig pengar och smycken hon hade fått.
Mm.
Och lämnat då hos den här sköterska familjen. För att hon visste att hon kunde bli avslöjad när som helst. Och behöva ge sig av när som helst.
Ja, okay.
Och då var det bra om hon hade liksom fått över lite pengar någon annanstans först.
Okay.
För tänk om hon inte hann få med sig allting. Mm.
Så eventuellt inte jätteplanerat, men när hon märkte att det funkade så...
Hon bara fortsatte.
Så, när hon lärde sig vilka knappar hon skulle trycka på så fortsatte hon trycka på dem.
Precis.
Ja, okay.
Och hon visste, var precis som att hon visste att det här kommer hålla ett tag. Mm. Men jag vet inte hur länge, det kommer inte hålla för alltid. Det slutade i alla fall med att hon vart inte åtalad eller anklagad för någonting direkt. Men hon insåg att hon kunde inte bo kvar där. Det gick ju inte.
Nej.
Inte hos dem och heller inte den stan.
Inte heller, nej, det kan jag tänka mig. De ser henne som en bedragerska liksom.
Ja, och knappt ens i liksom södra England.
Nej.
Så hon bestämdes för att jag åker till USA.
Ja.
Så hon tog båten över till USA och tänkte att ja, men, jag var jättebra på att vara en prinsessa. Det kan jag fortsätta med.
Ja.
Och då kom hon till New York. Och där gjorde en annan variant. Hon började uppträda på teater.
Okay. Ja.
Hon tänkte att jag kan dansa. Och det kunde hon.
Mm.
Jag är prinsessa.
Mm.
Det är exotiskt. Så att hon fick en teater och liksom slog upp det hela på stort. Att ja, prinsessa ska uppträda för oss.
Mm.
Men det gick inte riktigt som hon hade tänkt.
Okay.
Den första kvällen kom det 20 åskådare. Andra gången 10. Tredje kvällen kom det inga.
Nej, men...
så att, och hon försökte det här i olika städer. Hon åkte till Chicago.
Ja.
Det gick inte bättre där. Så efter ett tag så gav hon upp.
Ja.
Hon åkte tillbaka till sin familj i Bath. Hon fick ett jobb. Hon gifte sig och skaffade barn.
Mm.
Och jag vet inte vem hon gifte sig med. Och jag vet liksom inte hur hennes liv blev.
Nej.
Men jag vet att hon begick inga fler brott, i alla fall inga som hon åkte fast för.
Nej, nej, nej.
Ja, så här slutar berättelsen om prinsessan av Caribou, eller som hon hette på riktigt, Mary Baker.
Du, vad intressant. Jag har aldrig hört talas om det här.
Det hade inte jag heller gjort. Nej. Och jag var lite tveksam till att ta med den här, för att är det ett brott? Är det inte ett brott?
Jo, men hon var väl bedragerska?
Ja,
eller, liksom?
Det var.
Men hon är ju inte en dömd brottsling.
Nej, hon är ju inte det.
Det är hon ju inte.
Nej, inte det, men... en väldigt spännande historia.
Verkligen.
Och jag tror att hon lyckades lura dem i, jag tror att det var 1,5 år.
Oj.
Det är ganska lång tid ändå.
Shit alltså. Den storyn gillar jag, för det blev så filmiskt på något sätt. Alltså när det började in så här, ja men att vi är i var vi är och vilket årtal också.
Ja.
Och på en gång så bara fick jag så här en bild i huvudet.
Ja.
Men alltså jag tänker på, hon lyckades lura folk att hon var från Asien. Mm. Då kan hon ju liksom inte ha sett jättebrittisk ut, eller?
Nej, hon hade ju mörka färger.
Ja.
Men, jag vet inte, jag har foton här, vill du se?
Ja!
Eller så här, jag har teckningar eftersom det var i början på 1800-talet.
Ja.
Sen har jag också, det gjordes en film i början på 1990.
Okej,
okay. Aha! Ska du se?
Okej!
Okay. Och jag kan tänka mig bara det där med turbanen.
Just
det var säkert så exotiskt för dem att de...
ja.
Tänkte att nej, men hon måste vara någon annanstans ifrån.
Men vad lustigt att det inte funkade ju i Amerika.
Eller hur? Det är faktiskt väldigt konstigt. För att de brukar väl gilla liksom kungar och prinsessor. Och,
ja, jag tänker. Menar det.
Ja. Men ja.
Oh. Och någonting jag också gillade, det var så här, nu ska jag beskriva saker som hon gjorde som inte var brittiskt.
Ja.
Hon dansade väldigt elegant.
Oh. Jag var just det.
Just det. men sen du förklarade men du förklarade ju sen det här med att hon dansade ensam och inte pardans och så, men du vet innan du kom dit så satt jag och så här fnittrade lite in.
Till skillnad från de britterna som inte kan dansa.
Så stampar runt.
Alltså min favorit är det här att hon var vegetarian förutom att döda djuren själv.
Ja, det får man ju liksom inte riktigt någon förklaring på. Var det bara en fix idé hon hade då eller?
Ingen aning. Ingen aning alls. Och det här med svärdet, vart hade hon...
Var fick hon det ifrån? En sån här naturtalang.
Liksom. Ja.
Naturbegåvning.
Och dessutom tänkte hon så här att, ja men det måste jag visa upp för att alla asiater brukar svinga omkring med svärd. Vissa saker hon gjorde var liksom lite udda som hon trodde att det här är typiskt asiatiskt.
Ja, precis. Och så utan att riktigt veta.
Ja.
Liksom. Men, alltså, men det funkade ju uppenbarligen för alla andra. Det var ju liksom inte alla andra som visste heller.
Nej. Tydligen.
Men du var intressant. Och så blir man lite så här, var det verkligen oplanerat?
Ja.
Eller var det liksom?
Det var ju en väldigt snabb plan. När hon vaknade av att det här paret kom in. Mm. Och hon då säger att hon, ja, hon började typ prata på ett annat språk för att hon var inne i en dröm. Mm. Och då fick hon en hel, hela den där planen kom upp i hennes huvud på typ 2 sekunder. Ja, jag vet inte.
Och så... Samtidigt så blir det också att hon var så förskräckt när hon vaknade upp. Så att hon började prata sitt icke-modersmål.
Ja.
Det låter ju också så här, va? Du borde ju egentligen vara tvärtom.
Ja, för det var ju så det här tjänarna trodde
hon
att skulle komma
sömnen,
på henne.
Dessutom.
Ja. Så att, ja, det känns lite udda.
Men du, var intressant. Tack så jättemycket. Jag gillade den.
Tack själv för att du ville lyssna.
Ja, men gode tid. Jag vill alltid lyssna på dina historier.
Ja, såklart.
Ja. Men då hörs vi imorgon.
Det gör vi, och tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket.
Hej då!
Hej då!